Savez-vous planter jour à la mode?
Fan, du har alltid kommit så mycket längre med den här lingo-appen eller vad nu är du håller på med. Du har lingo, så heter det kanske.
Jag tror att jag sa att jag planterade kol med knäna. För det var en sång jag sjöng när jag gick i sjuan på franskan.
Jag tycker att det första man får lära sig på alla språk i Duolingo, det är ju bröd, vatten, mjölk och sådär. Så du har inte lärt dig någonting. Kommer någonting med bröd och mjölk, Chris?
Ja, det borde ju vara leche eller något liknande, va?
Ja, precis. Fast det kanske är vad heter på italienska.
Ja, men det är lika. Alla de där är ju lika. den latinska språkgruppen.
Men Duolingo, vad var lingo då? Det var något med Staffan Ling som gick på SVT, va? Eller TV4 kanske?
Ringo kommer jag ihåg. Det gick på en annan kanal.
Ja, precis. Var det på femman? Det var någon kortare kille som hade... Vad heter han då? Kallade han inte Martin Örnrot eller någonting?
Ja. Du kan inte komma och prata om korta killar. Du vet vad som flyger i min mun då. Så nu, vi går vidare.
Ja. Men det måste ju ha varit... För det där var väl ändå innan de här ordjakten och sånt där som var superett typ 2005, 2006, 2007 eller vad det var. När, du vet, när det var så här... vi har första bokstaven ett A, sista bokstaven är ett A, det är tre bokstäver, det är en palindrom vi söker, ring in. Och så ringde alla som dårar och betalade så här 200 spänn i minuten.
Ja, just ja, det var ju det där då hon kräktes, det var det, precis.
Ja, precis. Och vad heter det, en liten insider där? Jag har faktiskt vunnit på en sån.
Är det sant?
Klocka, jag har kanske ringt in 2-3 gånger, och en gång var jag ringde in, det var, jag satt och tittade efter jag hade varit ute på krogen en gång, och då var det så var det så samma personer som kom in hela tiden, så då tänkte jag, det kan väl inte vara så svårt att komma in nu, det är två som tittar i hela Sverige eller någonting. Och då så var det var alla bokstäver förutom första, det var INKA och så var det ledigt på den första, och jag gissade på hinka och det var rätt. Och jag vann typ kanske 1 000 kronor, och sen var det ju 51% vinstskatt på det, så jag fick 490 spänn eller någonting.
Just det, vinstskatten drogs efter på den där rackarna, ja. Jag ringde som en dåre till det där, jag lyckades aldrig komma fram.
Nej, men du måste hitta vad heter det, okristliga tider för att lyckas.
Ja, men jag vill ändå minnas att jag låg uppe på natten och kände typ lite samma sak. Det är väl ingen som ringer 04:30.
Det här måste ju vara, Robert var en av de två som ringde in hela tiden, men inte klarade hinka. Han som är straight edge, det liksom flög över huvudet på honom. Anders hade varit ute på krogen, kommer hem och nailade direkt.
Ja, fast det borde ju vara pinka som är det första man tänker på då, i och för sig då.
Nej, men jag scrollar i mina anteckningar och så ser jag att de är så daterade, för jag har skrivit Mox har tagit IWGP-titeln, och så jag kostar på mig 4 utropstecken som om det skulle vara någonting chockerande och nytt. Det vet vi alla nu, alla som har sett Dynamite framförallt vet ju att han har tagit IWGP-titeln, men dra på trissor ändå, för jag kände att jag blev överraskad när han gjorde det. Han är också den första nu som har tagit en Grand Slam, alltså att han har haft alla titlarna, WWE:s världsmästarbälte, AWs och nu då New Japans. Jag tycker det är spännande att han har den där titeln.
Får jag fråga hur, ni som har tittat, jag har inte tittat på det här Windy City Riot eller vad det nu hette som har gått i Chicago. Men hur känns New Japan nu? Känns de devalverade? De har ju tappat två av sina största stjärnor och så. Kändes det som att det var samma vigör när man såg det, om ni tänker att ni backar 2 år?
Jag skulle säga att just den här showen känns ju ganska dopad genom att den har de ju gjort för att den ska charma den amerikanska publiken, så att det är ju ganska blandat med amerikanska och japanska och mexikanska brottare och sådär. Jag vet inte om mexikanska, men hon, den här women's mästaren som körde där var väl, hon är väl mexikanska, va? Eller? Vad heter hon, Steph?
Ingen aning.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag lovade ju dig annars att jag skulle kolla den matchen. Det har jag inte gjort. Nej. Tyvärr.
Men hon är i alla fall, hon är ju någon typ av AAA-mästare och så är hon ju New Japans, eller Stardoms mästare också då. Men just på den här showen så tycker jag att då den gör ju inte New Japan rättvisa i övrigt, men jag känner väl att de har tappat ganska mycket när de har galorna i Japan, känner jag då. Som sagt, de har ju tappat Okada, de har tappat alla de, Osprey, Jay White inom det senaste året och
Tama Tonga,
ja precis, och alla de där är väl på väg ut. Även han, den här Hikuleo eller vad det var, hans kontrakt skulle ta slut i sommar också.
Åh oh, gud, Hikosego, han är ju för fan rögan.
Jag instämmer väl med dig, Anders. Jag tycker också att den här var ju lite dopad, just den här showen. Och när den är i USA så känns den ju också, helt plötsligt känns ju New Japan lite mer pampigt på något sätt. Alltså det är ju en, den japanska publiken är ju bra om det är typ Wrestle Kingdom. Sen ifall det är de här lite mindre galen, då kan det ju vara en gymnastiksal och så är det inte alls så jättemycket folk. Och de bryr sig inte heller, så de filmar ju med taklamporna tända. Så att det är inte så att de så här försöker dölja heller att det är lite folk och ser deppigt ut. Men jag tycker att den här galan var jättebra. Jag gillade den. Nu har jag inte heller sett alla timmar då, givetvis. Det går ju inte eftersom det är så jävla många. Vad sa du annars att det var? 5 timmar och 46 minuter i hela feeden i alla fall.
Ja, jag har fått för mig att det var något sånt, va?
Ja, den var hiskeligt lång i alla fall. Ja. Men jag såg Mox mot Tetsuya Naito då. Blodig historia, såklart. Det är ändå John Moxley vi pratar om. Men jag tyckte det var så jävla grymt att Naito kickade ut på 1 efter en jävla helvetes clothesline. Men sen sekunden senare så fastnade han i Death Riden och så förlorade han på det. Så att jag var så jävla chockad att han vann den där matchen. Jag hade inte fått det här spoilat för mig heller. Så att för mig var det helt nytt i matchens, alltså i stunden som jag satt och kollade på den. Och sen så stod Mox och poserade med wrestlingvärldens fulaste titelbälte i som en crimson mask, vilket också var väldigt effektfullt. Och passade på att göra lite armhävningar efteråt, det var också kaxigt. Han visade att han hade bränsle kvar i tanken. Och sen skulle han också då ge nästa titelmatch till Shota Umino, jag vet hans tidigare protoché. Men då kom Renarita in och hoppade på han bakifrån, slog ner han med en planka.
Ja, som sagt, jag vet inte hur många de har där bakom som känns speciella för en annan som inte tittar på New Japan hela tiden. Renarita har ju inte riktigt det, känner jag, än i alla fall. Jag vet ju att Yota Tsuji, eller Yota, vad du heter, han har ju looken och sådär. Men de har ju försökt med Sanada, han lyckas väl inte riktigt som mästare och...
Är inte han Wish-varianten av Shibata?
Och han har ju lite samma frisyr i alla fall. Men det är väl en yngre variant av honom. Ja.
Men Shota Umino känns väl ändå som att de... Han känns ju lite som en Okada, han.
Jo, han känns väl ändå som att de har lyckats ganska bra med. Och även marknadsföran för den amerikanska publiken. Liksom, så att han känns ju het globalt, om man säger så.
Han gick ju match mot Jack Perry på den här galan. Och nu, alltså man kände ju det när man såg Jack Perry göra entré, att den här övervakningskameravideon gjorde nog mest för hans medverkan inför den här jävla Chicago-publiken. För att, lite som du sa till oss i chatten, Anders, att Jack Perry bygger ett upplägg till en match som aldrig kommer ske. Alltså han hade skrivit Cry Me a River i versaler på jackan. Han hade krossat glas på sina brottabyxor och publiken ropade ömsom CM Punk och sjöng Cry Me a River. Och så gjorde han Go to Sleep förresten och skulle också göra en Go to Sleep, men då vände shotaren till en Death Rider och vann den matchen.
Alltså det är ju som när Jericho fejdade mot Goldberg utan att Goldberg fejdade mot Jericho, men då var de i alla fall i samma förbund. Ja, de här är ju inte i AEW, men det är AEW som visar video. Det är så stökigt. Det är två personer i två helt olika förbund varav den ena fejdar med den andra som inte ens berättigar den andras existens, eller berättigar som inte ens bekräftar hans existens, och ett tredje förbund visar saker för att elda på fejden. Det är så jävla stökigt.
Ja, men som sagt, Jack Perry, han för att han ska kunna komma tillbaka, så känner jag ändå att de måste stöka undan det här. Och är det någon av de här som ska nöta på med det, så är det ju han. Sen så var det när han går vidare till en ny fade, så måste han ju, måste de ju släppa det här såklart. Men för att som sagt, han kom ju in som Vasa bryggerier och vad heter det, drar åt sig av Pepsis glans här. Pepsi ska ju inte hålla på och bråka med Vasa bryggerier, men att Vasa bryggerier nämns i samma ord som Pepsi, det är ju jättebra. Så det höjer ju Jack Perrys stjärna, även fast det liksom är dop.
Gör det verkligen det? Vi tycker ju
det, det gör det gör det verkligen, om man lyssnade på den publiken.
Men vi tycker, ja, men det var ju, vad heter det, det var ju i Chicago, men om vi tycker att det är dumt när AEW står och försöker boxa uppåt mot WWE, är inte det här bara samma sak fast det är två personer?
Jag tror att, vad heter det, publiken skulle aldrig släppa det här om de liksom skulle försöka med annat. Det är lika som Jericho har ju, vad heter det, bara försökt att jobba på, strunta i alla anklagelser som var mot honom, och han har ju gått döden. Det är ju, alla avskyr honom. Jag tror att, vad heter det, genom att de, Jack Perry bemöter det här och, vad heter det, de tar upp det, så kommer publiken bli mätt på det till slut, och då har han bara kvar den här glansen av att han har nämnts i samma mening som CM Punk.
Jag tänker sätta emot där. Jag tror att han har kvar noll glans då och kommer ha en bedrövlig karriär.
Jag tror att han, vad heter det, är ett mycket större namn nu än han var tidigare.
Jag tror att han inte gillar wrestling. Jag tror att han kommer vara några år till och sen är han borta. Okej.
Okay. Ja, men så här. Jag känner väl också typ att jag såg ju... Jag kan säga att jag såg fram emot den här matchen, för det gjorde jag inte. Men jag var ändå lite mer intresserad av den här matchen på grund av att de hade kavlat ut den där filmen. Man ville se lite hur kommer Jack Perry reagera. Framförallt hur kommer publiken reagera. Men det är ju en match som aldrig kommer bli av. Vi kommer ju aldrig få se den här matchen. Så att egentligen är det jävligt fånigt att hålla på det där sättet.
Ja, jag vad heter det, tycker att, som jag sa tidigare, jag tycker att man behöver liksom... nöta i det nu. Jag tror att det kommer gynna sig i slutändan att de pratar om det nu. Sen som sagt så tycker jag väl att det var fel som att de, vad heter det, spelade upp filmen, men som sagt, jag antar att de hade placerat den här för att han skulle komma i Chicago i alla fall till 20% och 80% till att Tony Khan var förbannad. Men ja, jag vet inte.
Och kanske lite att han ska komma på Dynasty också, va? Så de uppar han sagt till lite strax innan.
Ja, det tror jag 100% att han gör.
Sen såg jag Minoru Suzuki, det finaste vi har, mot Renderita. Jag såg Mustafa Ali mot Hiromu Takahashi och Matt Riddle mot Zack Sabre Jr. Samtliga var bra. Den sistnämnda, Riddle, Zack Sabre Jr., var fantastisk.
Ja, men det var så konstigt på slutet när Riddle hade förlorat och sen en sekund senare så hade han rullat ur ringen och så dansade han sig ut och high-fivea fansen. Han hade förlorat titeln.
Han bryr sig inte om det.
Nej.
Men han förlorade väl på en small package eller något, va? Så det var väl lite, just att han var glad var väl kanske dumt, men att han inte sålde och så gjorde kanske inte så mycket.
Nej. Kanske inte, men jag tycker att det uppade inte titeln, men han är väl sig själv, såklart.
Det är ändå så fult det där bältet, så att jag skiter i vilket.
Är det något bälte som är fint i New Japan nu, tycker du?
Nej, det är väl inte det, va? vad har jag mer? Jag har skrivit upp att Vince McMahon har plockat ut resten av sina aktier i TKO, eller att han har lagt ut dem till försäljning i alla fall.
Ja, precis. De absolut sista är till försäljning, ja.
Vad ska han med alla miljarder till?
Ja, det sägs ju att han får ju inte vara inne i wrestlingbranschen under ett år i alla fall sedan han lämnar som aktieägare, tror jag.
Kan det inte vara bara att han vill leva livet då? Alltså, han är så gammal. Ska han sitta och spara pengar?
Jag tror inte att han kommer vara inne i wrestlingbranschen sen, eller?
Jag tror inte heller det vore konstigt ifall han... Och vem ska han liksom associera sig med? Vem ska, eller alliera sig med?
Ja, men det är väl i Saudiarabien eller någonting då?
Men då hade han inte behövt kapital, tror jag. då skulle nog Saudi investera. Så att jag tycker, tror inte, han skulle ju kunna göra det, alltså det säger jag inte, men jag tror då skulle inte det ha någon korrelation med försäljningen av aktierna på det sättet.
Ja, det är väl bara att han ska bli fri i så fall ifrån TKO så att han kan göra någonting annat.
Ja, jag tänker väl också att det är det. För jag menar, Karn har väl hur mycket pengar som helst. Han kan väl inte, han hinner väl inte ens använda upp det han hade innan han sålde det här. Det är inte så att han plockar ut det här och bara, jag åker jorden runt en gång. Utan det här är ju helt bizarra summor pengar.
Ja, han skulle väl inte kunna, vad heter det, plocka ut dem från banken och stå och kasta dem ut genom ett fönster. Skulle inte hinna kasta ut alla pengar innan han dör.
Sen blev jag också lite ledsen när jag läste att Tony Jones hade dött. Kanske mest känd som The Shooter på indiescenen, men för mig...
Beyond the Mat.
Ja, precis, Beyond the Mat. Han och Mike Modest, han var ju den med lite sämre kropp. Eller han var ju den med lite sämre skick i alla fall, tyckte jag. Av de två i Beyond the Mat.
Vad var det JR sa?
Han måste lägga på sig lite. Lägg på det lite på axlarna och... ja, det var någonting mer. Han fick väl någon backlash för det, JR. De trodde han med att han skulle gå hem och pumpa i sig steroider.
Precis. Men Mike Modest, han hade det nu, han.
Men Mike Modest var väl lite... säg det du, Chris.
Han var ju lite dvärg, va?
Ja, exakt. Han var väl väldigt kompakt, den killen. Ja. Och så var han var väl superbyggd i kroppen och sådär, men han var väl alldeles för kort för att WWE skulle ta i han med tång. Men den här Tony Jones var ju ändå... Han hade ju höjden. Han var ju ganska lång och sådär.
Ja, han var väl 1,5 huvud längre än vad Mike Modest var i alla fall. Mike Modest, han hade väl lite samma kropp som Chris Candido, skulle jag vilja säga.
Jag tänkte på Crash Holly.
Ja, Crash Holly, ja, det är samma typ.
Men det, alla de där är ju samma liksom, så här dvärg adjacent. Nej, men nu måste jag sluta. Men de är ju så här korta och satta män på något vis.
Stubbar.
Ganska, ja, men de är ju såhär farlig. Alla de där har en lite farlig look. Har de inte det? Jag tycker såhär Chris Candido och Dean Malenko och Crash Holly, de känns som att de, alla de har ju något såhär, fan, de kan plocka en på något vis.
Ja, det känns också, de har jävla låg tyngdpunkt också, ja, så det exakt. Känns som att de skulle kunna ställa till den nere vid knäna och sånt där, så skulle kunna rasera ens karriär.
Ja. Ja. Precis. Därmed, som du sa, Robert, att man var det, som sagt, man har ju sett brottare som går bort och man, det går bort så många som man reagerar knappt på det, men Tony Jones, som man bara hade sett i Beyond the Mat, kände man ändå att man var liksom närmare, för att han har man varit hemma hos i den här dokumentären typ och så där.
Och så gjorde han ju liksom det man själv ville. Eller du vet, att om man typ så hade någon dröm om att man skulle bli en... Ja, men du vet, han levde ändå drömmen på något sätt. Han ja. Får nu en tryout för att kunna vara med i WWE. Vilken jävla dröm. Mm. Men det fick han ju aldrig.
Nej. Men han körde på som indiebrottare ett tag efter det här också, tydligen.
Jaha, med Tamatonga på SmackDown... dök på Jimmy Uso på Solo Sikoas initiativ. Ondskefullt nytt Bloodline var det vi såg ta form på SmackDown. Till och med Paul Heyman var ju skakis för de här två.
Ja, jag gillade det. Det var ju härligt, tycker jag. Jag tycker att det fick en bra vändning. Jag var lite orolig för att det skulle stå och stampa, men jag tycker Tamatonga såg pigg och passade väldigt bra i WWE-glansen.
Jag gillar det också för stunden. Som sagt, jag tycker att det var det bästa på hela SmackDown, det här. Och det tar ju storyn framåt och de kan liksom leva på det här igenom sommaren. Men det är ju lite som det brukar vara med WWE-somrarna, att de provar saker. Så nu kommer det väl fram till så att jag antar att det är The Rock som är den slutgiltiga ledaren för den här ondare sidan av Bloodline, och att det kommer vara jag vet inte om Jakob Fatu kommer komma kanske till den här sidan också, så det kommer vara Solo, Fatu och Tamatonga, och att det kanske är Usos och Roman då, och sen att Rock kommer på den andra sidan. Men det känns som att det kommer vara lite så där, kunna vara lite urvattnat om det ska vara Solo Sikoa som ska vara den onda chefen genom sommaren, men just nu tycker jag att det kändes jättespännande.
Men han ska väl vara den som utför åt skuggchefen. Han är väl lite som när Michael Cole pratade med en laptop. Så är väl Saul och Sikoa nu.
Ja, jag tror det. Han är the underboss.
Men okej, och då är det via Drock som han... Är det Drock han pratar för då? Eller är Roman Reigns?
Det är väl det vi inte ska veta. Det ska väl vara lite höljt i dunkel, tänker jag.
Ja, för att han stampar ändå sönder telefonen när Paul Heyman försökte ringa Roman Reigns.
Ja, precis. Han, antingen så, vad heter det, får ju Solo-ordern direkt ifrån Roman då. Det skulle ju också vara en twist såklart. Men jag tror väl att det kommer vara The Rock som existerar fortfarande i universet men inte syns liksom.
Ja, men vi tror väl, precis som du säger Anders, att den här Jacob Fatu kommer komma in. Tror vi att det kommer komma mer tongoleser, vad man nu är när man är från Tonga? Vi pratade om att, jag var ju så här att hon kan ju inte vara med i Bloodline, och du Anders hade ju sniffat ut en gren av folk från Tonga.
Så tänkte... är det Lance Anoia som, eller vad heter han, som är bossen, egentligen skuggbossen?
Nej men jag tänker att det kan komma in fler, att de kanske plockar in fler då i Bloodline. Jag tänker om Hikuleo är en av dem. Han är väl någon son, han Barbarians son. Vem son är han?
Jag tror att han också är, han är väl Tamatongas broran, tror jag. Eller?
Ja, men det är någon av dem där som är adopterad. Jag tror att Tamatonga är Hakus adopterade barn och Hikuleo är hans biologiska barn.
För sen så finns ju
Tangaloa också.
Tangaloa också.
Exakt.
Tongaloa, vad han heter.
Ja.
Men det är ju främst fan ös på med dem bara. In med dem från höger och vänster. Jag tycker han, ja. Jag håller med Anders och även dig då, Chris. Jag tycker han såg bra ut, Tonga. Jag gillar han jättemycket. Och jag tyckte han och Solo såg farliga ut ihop. Så att, jag gillar det för stunden. Jag har inte hunnit börja oroa mig än, likt du Anders, men det kanske kommer. Men det jag också fick ut av det här, det var ju att det känns ju tryggt att han vände mot Uso, alltså mot Jimmy Uso, för då kommer han bli face och återförenas med Jay Uso, får vi hoppas.
Ja, precis. Och det hintades väl ganska kraftigt på Raw också när de pratade med Jay. Så att det är ju bra, tycker jag, att de jobbar på med det. Och draften är ju alldeles runt hörnet, så att de löser det då, ja, då flyttas väl Jay tillbaka, hoppas jag på. De är så mycket bättre som ett tag team, även fast Jay Uso ska upp emot världsmästarbältet nu, men det är väl det sista han gör på Raw, hoppas jag.
Och så fick ju Face Bailey klippa en liten promo. Hon ville ge match åt Naomi, men då kom Tiffany Stratton in och tuppade sig, vilket ledde till en match mellan Tiffany och Naomi, där vinnaren då skulle få Bailey. Tyvärr blev det inte Tiffany, utan det blev Naomi. Jag försökte ju få till den här fejden när vi spelade tv-spelsförbund på WrestleMania helgen där, men tyvärr han gör ju tappa alla mina brottar innan jag kunde fullfölja min vision. Alla kontrakten tog i slut. Så att, men Tiffany mot Bailey är jag helt med på. Bailey mot Naomi känns ju bara som en parentes då, inför den riktiga fejden.
Har ni reagerat på att de om och om igen på WWE-TV nu pratar om att wins and losses matter?
Ja, i alla fall så pratade ju Solo om det.
Ganska. Var det inte Paul Heyman som sa det?
Kommentatorerna säger ju det också. De har ju sagt det, sen WrestleMania har ju det varit en grej som de säger. Jag reagerade på det på både SmackDown och på Raw. Att kommentatorerna pratar om det, brottarna pratar om det. Det låter som att det är liksom det nya de ska prata om. Samtidigt som AEWs nya buzzword är "We're the best wrestle". Men jag tycker att det här är att vad heter det, wins and losses matter, det har ju varit liksom AEWs grej. Men nu är WWE inne och nosar på det, vilket jag tycker var intressant.
Men det känns lite som att WWE, de tar några av sakerna ifrån AEW och så ska de göra dem bättre. Så att de ska visa liksom att det är så här det ska göras. Och så kan det väl vara i stort, att det görs bättre i WWE också. Men
de har ju också musklerna att kunna göra det i WWE. Alltså, de är väl lite som Apple. Det där är väl Apples vision också. Vi uppfinner ingenting, men vi väntar till alla andra har gjort det. Och sen så gör vi det, och då gör vi det bara 10 gånger bättre än vad alla andra har gjort det.
Ja, precis. Snyggare.
AJ Styles och LA Knight tråcklade sig genom varsin three-way för att gå till en final nästa vecka. Det ligger då en titelmatch mot Cody i potten, så det blir ytterligare en AJ Styles mot LA Knight match. Men vi var ju nöjda med den på WrestleMania, så att jag kan väl se en till sån.
Men nu måste det väl vara, nu är det AJ som vinner, va?
Ja, tänkte precis säga, nu måste det väl vara AJ som får vinna den där.
Känner inte mig så där supersugen på vare sig AJ mot Cody eller Jey Uso mot Damian Priest faktiskt. Trots min nykärlek till WWE så känner jag att nej, nu är det inte så där superspännande på den absoluta toppen.
Nej, men som sagt, här så måste de väl ändå ursäktas lite grann på att de håller ju på att köpa sig lite tid fram till draften då.
Ja,
men,
gud ja.
Men som jag sa tidigare så brukar ju sommaren vara lite så där provperioder. Och jag tror att Damian Priest är väl verkligen en sån där som de provar om de kan få över med publiken genom att sätta honom som mästare. Sen om det inte lyckas här i sommaren då, så plockar de bort titeln ifrån den på SummerSlam och sen så går han tillbaka till mitten av skiktet liksom.
Nej, men han måste väl ha ett slutdatum redan. Är det inte den här Scotland-showen? Då ska han väl förlora den mot, eller till Drew McIntyre där.
Har han kritat på?
Ja.
Det går ju rykten om att deras talent relations-snubben som fick gå i veckan har fått gå på grund av att det är så mycket stora kontrakt som ut och slaskar.
Jaså.
De sparkar ju någon kille som har varit, vad heter det, Oakland Raiders så här, talent relations-grejer. Jätteduktig väl. Han fick gå, så just nu har de ju ingen talent relations. Nu ska ju alla på NXT rapportera till Shawn Michaels, alla på main roster ska rapportera till Triple H tills de har tillsatt tjänsterna.
Men är det de som ska diskutera kontrakt också då? Nej, det kan det väl inte vara. Det måste vara någon annan agent.
Ja, agenterna representerar ju brottarna.
Ja, men det kan ju inte vara Triple H som sitter där och...
Nej, de har ju ingen talent relations just nu. Den snubben vart ju fimpad.
Så kan det ju vara. Vi har ju Becky och Seth Rollins kontrakt och så förmodligen inte påkritade. Men Drew McIntyre måste ha kritat på. Alltså har vi inte sett en poster för den jävla Scotland-showen också där Drew McIntyre står längst fram med svärdet upphöjt mot skyn. Alltså jag menar, det kommer ju bli upplopp i landet ifall inte Drew McIntyre kommer vara med på den galan.
Ja, nej, jag vet inte exakt när hans kontrakt ska ta slut då. Det var, vad var det, 2 månader ifrån WrestleMania som de sa typ. Så att det kan ju vara att han är med på den där showen och sen sticker någon annanstans då, om det inte signas något nytt. Men som sagt, som vi säger varje vecka i den här podden, jag tror att han har signat redan. Annars som sagt så tror jag ju att det är Nick Khan som de ska skicka in för att förhandla om de vill ha till ett kontrakt. För han tror jag skulle kunna få ett kontrakt med vem som helst om han klev in i ett rum.
Nej, jag tror Damien Priest kommer få ha den där nu fram till Clash of the Scotland, vad det nu heter. Vad heter den ens det den här gången?
Clash at Castle.
Jag tycker fortfarande ska heta Castlemania. Ja.
Vi får skicka in en motion, eller vad heter det, till WWE.
Det var mycket titlar på Raw också, både i bra och bedrövlig bemärkelse. Nya tag team titlar var ju välbehövligt. Det är ju, jag har ju tjatat om det där länge. Men att Rhea Ripley efter så lång tid och så mycket möda och stort besvär måste lämna ifrån sig sin titel, gör en vakant på grund av skada, det känns ju bedrövligt tycker jag.
Mm, supertrist.
Men skulle de kunna göra så att Liv tar titeln då och att sen när Rhea kommer tillbaka så är hon superduper facet, för nu byggde de ju upp Liv som skurken här på vägen ut och så, jag vet inte, det känns inte som att de kommer vara borta, om man ska lyssna på rapporterna så känns det inte som att de kommer vara borta i ett halvår eller så, utan några månader eller något.
Jag känner att den här jävla draften måste de skiffra om lite i women's division, för den känns genast klen på Raw utan Rhea. Den är ju inte lika stark som på SmackDown tycker jag.
Nej, de har ju bara haft Rhea och Becky som de största.
Ja, för vilka är det sen då? Det är så här Piper Niven och Chelsea Green. Det är dem.
Ja, men de har väl Raquel Rodriguez och Shayna Baszler, va?
Precis. Naya kändes ju som att hon var ju stor bara för att hon var inne och fejdade med
Becky och Rhea, men i sig själv så är ju inte hon en stjärna, tycker jag, utan det är ju Becky och Rhea som är stjärnorna. Ja, Liv kanske då är väl, men det känns också som att hon är lite ja, hon har inte kommit tillbaka med sån boom som hon hade innan hon försvann som skadad.
Men det är väl lite det du snackar om, att det är en prövoperiod nu. Hade det här varit någon annan gång, då kanske de hade låtit hon ha kvar titeln och gå runt i en liksom gipsad arm och ändå liksom klippt promos och hängt backstage med Judgment Day och sådär. Nu kanske de bara vill testa då. Då låter vi Liv Morgan ha titeln ett tag och sen hon kommer tillbaka, så har de en automatisk stor fade mellan Rhea Ripley och Liv Morgan.
Precis, och det kan ju uppa Liv såklart och få ha titeln ett tag igen då, men det är ju lite konstigt om det är bara någon månad, några månader som hon ska vara borta. Seth, hur länge var han borta med sin skada inför WrestleMania här? Han var ju också borta i några månader.
Men det är väl jättebra. Hon kan ju få vila. Man vilar tv från henne, för hon har ju gjort samma sak ganska länge. Så att det kommer nog bara göra att hennes aktier blir starkare. Det blir toppen när hon kommer tillbaka.
Ja, och jag tror som sagt att de vill ju att hon ska vara face. Och det här blir ju att komma tillbaka från en skada. Det är ju, det vet ju Triple H att det gör en till en face-stjärna.
Ajemen.
Hon kommer ju komma tillbaka som Will Ospreay i Don Callis Family. Alltså, Judgment Day kommer vara heel, men hon kommer vara superface.
Men kommer de vara heel? Damien Priest, de kommer ju bara vara, vad heter det, Three Stooges kvar. För vad heter det, Damien Priest är ju, den här videopaketet de körde på Raw var ju otroligt face-videopaket.
Men är det inte lite konstigt, för vad heter det, jag håller med dig om att just det videopaketet var ju superface. Sen när man kommer på backstage-segmentet när han pratar med Judgment Day, då är han ju så här, du är så, då är han stor skurkbossen. Och de andra...
Han kramades ju och var jättemjuk och så, Maria också. Han var väldigt schizo. Ja.
Men han körde väldigt mycket sånt management by fair med Finn Balor. Det gillade ju inte Finn Balor, det såg man.
Ja, nej, precis. Så att nog håller de på att splittras, och det bygger väl också mer på att Rhea ska vara bossen, och nu när bossen är borta så funkar det inte, kanske.
De hade ju en triple threat tag team match för att ta fram första utmanarna till Truth och Mist och nya titlar. Han, du scanna QR-koden, Anders?
Nej, och jag vet inte ens vart den ledde. Jag var så dålig på att följa den där vita kaninen nu.
Ja.
Är det någon som har scannat?
Nej.
Nej, jag har inte ens sett det.
Jag såg bara att det flashade till och så tänkte jag bara, det där löser Anders. Men det är väl, vad heter han? Howdy. Onkel, ja, Howdy.
Precis.
Onkel Konken.
Och det snackas ju om att Alexa Bliss är på väg tillbaka. Det snackas ju om att Eric Rowan är på väg tillbaka.
Just det, han hade cancellerat alla sina indie-gig, va? Det är väl en tydlig markör.
Precis. Och han skulle till... Var någon som hade sett han i Pittsburgh eller någonting, och där har de tydligen sitt läkarcenter där de kör sina medicals innan man signar. Så internet har varit på den där. Och sen som sagt, de har ju Braun också som har varit borta ett tag. Så de kan ha ett litet stall.
Det känns ju bara inte lika spännande nu, för det där känns ju gjort redan. Men man får väl ha till lite till Triple H att ändå kanske blir... gjort ordentligt den här gången och bra framförallt.
Det var att det är som om Solo Sikoas Bloodline. Det här.
Jag kan tycka att det är lite spännande ändå att se hur kommer folk reagera på Bo Dallas och hela den här biten. Är försiktigt optimistisk till det här, även fast jag tycker både Braun och Eric Rowell är ju tråkiga jävla brottare. Det är som om de skulle ta in Hacksaw och Nails i en jävla fraktion på 80-talet. Det är ju inte så att jag jublar över dem, men ändå.
Gillar du inte när, vad heter det, Hacksaw var heel i Team Canada?
Alltså, vad heter det? Ibland kan jag säga, alltså han var ju sämst, Hacksaw, men jag kan säga, han hade ju något hade han som gjorde att han, trots de där blåa patbyxorna och den där jävla tungan, han var ju the original tanga, så funkar det.
Ja, men precis. Men han var ju en seriefigur, så att det var man ju glad i liksom, som liten i alla fall.
Ja. Han hade en flagga och han hade en planka. Det var liksom, det är otydligt med den här plankan, vad var det? Eller kanske att han var någon sorts blue collar arbetar Amerika.
Ja, men var han inte, var han var väl lite som den här walking tall killen, va?
Stod upp mot orättvisor.
Ja, precis. Jag tror att det var hans liksom tough guy gimmick från början. Men jag ska inte ta gift på det. Men det känns som att det ringer något nostalgiskt nacksving här i bakhuvudet mitt.
Han kallade väl alla för tough guy?
Ja, exakt. Det gjorde han.
Men snygga nya tag team titlar. Mm. Nej, de var ju, allt var ju för sig snyggare än det som var innan. Så att, men jag gillade de här runda bälten. Det tycker jag är mumma. Och de här var runda på det där snygga sättet. De förra tag team titlarna var ju också oerhört runda. Men de såg fan bedrövliga ut.
Ja, det gjorde de.
Vi får hoppas att SmackDown-titlarna ser lite annorlunda ut. Jag vill inte att det ska vara så där den här fast med ett vitt eller alltså något annat. De får se helt olika ut, tycker jag, tag team-titlarna.
Men känns det inte som att på SmackDown-sidan så då är de mer de här lite trekantiga? Alltså som Codys bälte och tjejernas världsmästarbälte.
Ser inte världsmästarbältet väldigt stort ut på Cody i jämförelse med vad det såg ut på Roman? Och det känns som att han liksom, det är så stort så att han inte vet hur han ska ha det. Det känns han går liksom och bär det som att han bär en bricka eller någonting framför sig.
Men jag tycker att det är okej när han har det på axeln. Men jag såg också någon bild här nu när han hade det runt midjan. Och då var det väldigt mycket bälte och väldigt lite midja. Ja. Där tycker jag att Roman fyllde ut bältet bättre än vad Cody gjorde. Men om han bara går och bär det på axeln, då är det lugnt.
Men visst är det, nu är det väl fan supertydligt att det där inte är en universalbälte.
Precis, de hade väl döpt om det också nu, tror jag, va?
Ja, Chris pratade om det förra veckan.
Precis, jag sa ju det förra veckan, att hörde ni att Triple H inte sa det? Och sen så, vad heter det, den här veckan så var det ju supertydligt att det hette ju inte det längre.
Det ena är World Title och det andra är WWE World Champion.
Ja, precis.
Heavyweight då? Ingen som heter Heavyweight Title?
Nej.
Eller behöver man inte vara en tungviktare nu för tiden?
Apropå tungviktare, ja, jag vet, det är taskigt. Men Sheamus hade fan gått upp i vikt. Han såg välmående ut, tyckte jag. Inte sådär ätstört, smal ut, som varenda muskel skulle synas. Jag tyckte han kom tillbaka med underhudsfett och det klädde honom. Och jag var glad att se honom.
Han har ju fått kritik för det där på nätet, men han har ju besvarat det idag. Och först har han ju sagt åt folk att skärpa sig, att man inte ska bodyshama, såklart. Men också förklarat att han var inställd på att komma tillbaka till draften, men de kallade in honom tidigare, så han var inte i fighting shape. Så att det där är ju inte hur han har tänkt sig ut. Men jag håller med dig, han såg väl välmående ut. Det är bra.
Jag tyckte också på något sätt att det passade honom bättre att ha lite underutsfett. Han såg liksom mer ut som en farlig maskin då.
Jag tror tyvärr att han kommer slimma på sig. Men jag gillar också honom.
Men det är som Finn Balor. Jag menar, hans jävla... Vi ska inte prata kroppar här nu. Men jag hörde någon gång när han pratade om att han hade en cheat day. Då tog han en öl. Då var det liksom... Han har inte varit på en WrestleMania helg med det här gänget, ska jag säga.
Nej, gud nej. Det var alla kalorier han har ätit de senaste 10 åren. De förtärdes.
Då skulle, om vad heter det, Finn Balor var på WrestleMania Weekend Most, då skulle han komma tillbaka och se ut som Sheamus.
Fan, det var också en genial jävla kameråkning från det att Jey Uso hade vunnit sin match mot nyss nämnda Balor, gick från arenan upp genom publiken ut till utanför arenan där Sami stod och blickade upp och sa: jag såg min första wrestlingmatch här, nu är jag tillbaka som mästare. Sen gick han samma väg tillbaka och allt var i samma tagning. Jag tycker det där var så otroligt snyggt.
Ja, det var så fantastiskt.
Det enda som störde mig, det var att det var någon tjomme som ville ta en selfie med Jey Uso. Han så ställde sig framför honom, så Jey var tvungen att putta bort honom. Och så såg han förvånad ut för att han hade blivit bortputtad.
Ja!
Folk alltså.
Ja.
Jag undrade vart Jey Uso var på väg och jag väntade bara på att han skulle bli attackerad eller någonting. Men när man såg Sami där borta och när man fick följa tillbaka Sami in i arenan sen, så var det ju gåshud deluxe. Man hörde ju knappt hans låt. Det var sånt liv på läktaren.
Ja, det var så jävla bra. Det var så, ja. jättebra.
Jag gillade också att de inte hade säkerhetsvakter där bak. Att publiken, du vet, så här, de som stod där bak bara, han kommer här! Och så bara, du vet, fram och high-five honom. Han fick så här trockla sig igenom en folkmassa till han kom till att han kunde gå ner för publikhavet också i själva arenan där. Nej, det var supersnyggt. Och vilken jävla toppenmatch han gick mot Chad Gable också. Delikat jävla pro-wrestling-match. Och publiken också, toppen såklart. Och att Chad vänder heel. I liksom samma moment som att Sami står och kramar sin fru efter vinst så sätter Chad han i en suplex bakifrån. Nej, jättebra. Att Chad som heel, mycket, mycket mer intressant. Bort från Otis och Buskis.
Tänk att de stängde Raw med Chad Gable som liksom sista grejen. Det är fan stort. De har ju, han har ju, Triple H har ju vågat satsa på honom, för att det var ju ganska högprofilerat när han hade fejden mot Gunther. De måste ju ha varit jävligt nöjd med honom då, eftersom de fortsätter här och låter honom liksom utvecklas i då den här chanstagareran över sommaren. Han är i toppen.
Alltså beta-testar eran av WWE, det är den vi har gått in i nu.
Precis, men det pratar de inte öppet om. Men jag gillar också att här finns det ju liksom en verklig, här är det ju en story hela vägen. Han, vad heter, har ju varit bedrövad över att han förlorade mot Gunther framför sin familj, och han har liksom kämpat för det här så länge, Chad Gable. Och jag hoppas att det inte kommer vara att det bara har flippat och att han ska vara ond nu, utan det är mer sådär att men Sammy tog det ifrån honom och att han kommer vara, det känns mer som att han är en person än att han, att det bara blir, att han blir ett wacko nu. Jag hoppas att de kommer fortsätta med att han är en person framöver också.
Absolut. Så att han har, att han är rättfärdigare för sig själv. I hans värld är han den goda.
Precis. Och vad heter det, vi i podden måste ju be om ursäkt till Sami Zayn för allt som vi pratade inom, att vi inte var intresserade av honom som interkontinentalmästare och sådär. Det är väldigt spännande med honom som interkontinentalmästare nu. Och som sagt, dit Gunther går så kommer han vara en stjärna ändå. Och Sammy har vaknat till liv med interkontinentalbältet, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Så är det ju. Det är klart, man vet ju att Triple H har ett gott öga till Gunther, så att Gunther kommer landa på fötter, och det där var mer ett sätt att få honom att gå vidare. Men jag är lite liksom, lika försiktig som du är till nya Bloodline, Anders. Det är bra nu med Sami som inte kontinentalmästare. Men ge mig några veckor så får vi se vad jag tycker då.
Ja, jag vill inte se att det blir att Kevin Owens vänder emot honom om en månad igen, utan vi får, som sagt, med den här nya Chad Gable så blir det väl en spännande fade. Vi får hoppas att de kan hålla i det här och att det blir spännande framöver med. Och det kommer ju som sagt bli spännande med uppbrottet ifrån sitt stall också. Även fast Buskis-ligan där, de kommer ju bara bli mördade antar jag. Men på något sätt så måste han ju bryta med dem också.
Jo.
Och jag hoppas inte att det, vad det betyder att Otis kommer att vara en ondskefull ett ondskefullt kylskåp som följer med honom.
På andra sidan, AW, där hade vi Moxley som strosade in på Dynamite med IWGP-titeln, och det är det första som händer på Dynamite. Nu förstår jag ju att det är en fråga om rättigheter, men instinktivt så känns det ändå som att AW och New Japan har en ganska god relation. Hade det inte varit på plats med lite rörligt från när Mox tar titeln av Naito på Windy City Riot. En stillbild hade vi kunnat få i alla fall.
Verkligen, verkligen.
Och vad heter det, som sagt, han får väl den här titeln antar jag för att det ska vara lite mer ovisst kanske på Forbidden Door när han försvarar den emot någon ifrån New Japan-sidan. Så det blir, är ju ett bra marknadsföringsfönster för New Japan såklart. Men
liksom, har man inte koll på New Japan och bara slår på Dynamite och så kommer han in med en jätteful titel, då skulle man ju bli chockad. Skulle man inte det? Chockad och lite förbannad tror jag.
Men han gör ju en bra promo när han förklarar. Jag tycker att han räddar ju upp det för nytillkomna tittare, för att han gör det ju på ett bra sätt. Han gör ju en underhållande promo som samtidigt är informativ för att förklara den situationen. Sen går han vidare till sin storyline i AEW. Så att jag tycker fan han städar upp det fort, effektivt och underhållande. Hatten av till Moxley för fan.
Ja, men det är en lång, lång entré med den där fula, fula titeln. Det är många som slår av det, Chris.
Ja, okej. Okay, där har du på. Jag är med.
Ja, men han tog det på om ditt och datt och utmanade då den elakaste, största och farligaste i Kelly's family, Will Hobbs, till en match nästa vecka i Jacksonville. De kämpar på med att försöka knuffa fram Will Hobbs. Men han får inte riktigt fäste.
Synd, jag gillar Will Hobbs supermycket. Han gjorde sin debut, va, i Jacksonville tillsammans med Moxley. Kom in med en stol, eller jag vet inte om det var en debut, men det är det jag kommer ihåg som hans första så här, stora grej, att han var polare med Moxley där under covid-eran.
Just det, uppe i publiken, va? Alltså, eller på läktaren.
Jajamän.
Och det är Jacksonville nästa vecka, va?
Jajamän.
För både WWE och... Eller är det nu på SmackDown som det är från Jacksonville med WWE?
Jag tror att det är nu på fredag.
Borde väl vara SmackDown eftersom Grayson Waller var och tuppade sig på Twitter.
Ja, jätterolig nu, Grayson Waller mot AEW. Han har ju en Twitter-fail med AEW.
Men vad var det han hade skrivit? Äntligen lite bra wrestling i Jacksonville eller något sånt där.
Ja, det var många år sedan sist nu.
Och såklart så blev Dax Harwood förbannad när han såg det. Och så sa att, hoppas jag att han inte ska ha en match där i alla fall.
Kände sig träffad direkt.
Jajamän.
Ja, och nu har Okada flyttat klart. Han var ju på plats ihop med Bucks här. Gick match mot Garcia, Bastard, Pack och Penta. Jag tyckte det här var en skojmatch. Det var sparsamt med Okada mot Pack. Men det är väl som det ska vara eftersom de ska gå på den här pay-per-view i helgen. Men alltså, jag blev ju sugen på att se match mellan Okada och Penta och Okada och Garcia när jag såg den här matchen.
Jag var framförallt sugen på att höra Okada prata mer engelska. Vad bra engelska han hade i det lilla han pratade.
Ja, men han är ju så lågmäld. Jag gillar det så himla mycket. Han säger få saker. Det kanske också för att han inte behärskar språket, så det är jättebra. Men också det här när han lägger på det här lilla leendet också när han vinner matcherna. Det tycker jag är toppen.
Jag tycker också om när han med ögonen berättar för Pack att han tycker att Pack är en dvärg. Jag tycker det var jätteroligt när de stod och bröstade med varandra och han liksom böjer sig bakåt och väldigt påvisar hur kort Pack är i jämförelse. Det var en underhållande match där. De gjorde ganska mycket på enkla sätt för att hålla den underhållande.
Jag kommer ha svårt att motivera varför ifall ni kräver av mig. Men jag är inte så förtjust i när brottare live kommenterar matcher i ringen. Vem hade vi i WWE som höll på med det där? Var Leo Rush, va?
Ja, han gjorde det.
Han hängde ihop med Bobby Lashley. Jag står med enormt på det. Här gjorde ju Matthew Jackson det då. För att få hetta, såklart. Men ändå, lägg av med det där. Jag tycker det är så tråkigt.
Och han fick inte så mycket hetta heller. Han fick det halva tiden han höll på med det. Sen så började publiken dö av. Och så blev det tystare och tystare.
Ja, och det var ju ändå när han kom till det roliga att liksom det gick emot hans team, som då hade han tappat publiken redan.
Japp, det var det som var så synd, för då var det ju lite underhållande, men då var ju publiken less på det. Då satt de med Robert och tyckte, vad gör du?
Ja, men det var ju för att det var för långt. Han höll ju på att tugga alldeles för länge med det där.
Ja, och så var han anfodd och grejer också, så det lät bedrövligt.
Det där kommer inte gå förbi beta-testet ens, eller?
Men, och Maria Mays losertåg fortsätter. Hon förlorade här mot...
Vad förbannad jag blir. Att de håller på att göra som förlorar.
Ja, men eller hur? Förlorar mot Deonna Purrazzo. Hon tar ju Toni Storms förluster. Och hon hade ju den här matchen. Det var en klassisk luggning som hon förlorade på. Men jag hoppas ändå att det är som du sa, Anders. När Chris tyckte det här var lite jobbigt förra veckan. Att hon... inte tar så mycket skada av det och att hon kommer att pushas längs vägen.
Jag känner ju lika att Tiffany Stratton förlorade mot Naomi. Jag har samma känsla där. Kan du sluta med de här två damerna de borde pusha?
Men de vill väl inte att det ska vara liksom en Jade Cargill story, att de vinner och vinner och vinner, utan...
Nej, men har hon vunnit en annan match och nu förlorar vi bara istället.
Jo, men Maria May, hon har väl vann väl flera matcher i början, sen så har hon förlorat mot Thunder Rosa och Deonna Purrazzo eller någonting. Annars har hon väl vunnit, eller?
Ja, det kanske hon har gjort. Nu när du säger det, jaha, det gjorde hon.
Du är som jag, minns bara, vad heter det, 2 veckor tillbaka av livet.
Exakt.
Ja, men det gör ju generellt wrestlingpubliken.
Ja. Ja, vad heter det? Men som sagt, hon kommer klara sig igenom det här med bravur.
Men de pratar ju en massa om henne och hennes förflutna i Stardom under den här matchen och hur hon hade klätt sig som sin gamla tag team partner nästan och jada, jada, jada.
Precis, och det kommer väl vara inför Forbidden Door det också som de bygger vidare med Stardom connectionsarna där, antar jag.
Ja, men det lät ju som att hon ska törna på Tony Storm och gå med sina gamla polare. Tyckte jag det lät så på hur de pratade.
Ja, och vad heter det? Det är väl någon slags svartsjuk historia däremellan. Hon som kom in och pussade på henne förra veckan och Tony Storm. Och tydligen så hade hon ju hade hon ju toppen ifrån den där tjejen som kom in och pussade på henne förra veckan. Shirakawa, eller vad heter hon det? Så att är det en... Men sa kommentatorerna det också?
Ja.
Ah, okej. Okay. Jag såg bara på X om det. Men ja, då... Som sagt, jag vet inte om det... Då var det inte en så subtil hint att de kommer gå med henne ändå, men...
Nej, precis. De pratade om det ganska tydligt. Jag har inte sett något om det på X. Jag har bara sett det på Dynamite idag. Ja, att de sa det.
Det känns väl ändå rimligt att hon ska törna mot Tony Storm i alla fall, förr eller senare.
Absolut, absolut.
Men jag tycker att det är lite tidigt. Fast sen så tycker jag ju att hon borde få sin egen karaktär också, såklart. För nu har hon liksom Tony Storms gamla titantron, tänkte jag säga. Och hon behöver vara Mariah May mer än vad hon är Tony Storm Light.
Vi fick några nya matcher också till Dynasty. Jericho Hook om FTW-titeln. Jericho försökte flirta tillbaka förtroendet från Hook när Taz arrangerade en tätt-a-tätt i ringen bland de här. Taz blev lite irriterad på Jericho och då knuffade Jericho Taz till backen. Och då brann det hos Hook som hade liksom fullt upp med att dra i sig en påse salt och vinägerchips i ringhörnan. Och sen han då skulle säga till Jericho att han tar sig an han, alltså att han ska gå den här matchen då, när som helst, var som helst, eller vad han sa. Då hade han sådär små retliga chipssmulor i gommen, ni vet, som man får när man äter de här jävla chipsen. Så att det var mycket tunga som såhär, och då försökte rengöra tänderna samtidigt som man skulle prata.
Och sen så var det ju sånt här övervåld som vi såg CM Punk göra. En hård knuff på Taz, så Taz typ inte kunde existera efter.
Han var rädd för sitt liv.
Ja, han var ju det. Chris Hero stod redo i gorilla position och springa ut. Ja. Nej, men fan, Hook ska inte prata. Återigen ska inte Hook prata. Vare sig han har saker i gommen eller inte så blir det inte bra. Men kommer han förlora mot Jericho? Jag tänker alla rykten som sprids kring att Hook är NXT-bound. Nej, men att han vill sprida sina vingar går ju rykten om väldigt hårt.
Oh, hoppas han gör det. Det visst känns det som att han skulle kunna få en bättre karriär i WWE än vad AEW. Alltså AEW har ju
tappat... Han skulle behöva coachning. Han skulle behöva få bli en brottare.
Exakt, exakt. Han kan liksom inte bara gå... Han är ju Mowgli nu. Ja. De har ingen farsan Baloo i AEW som kan visa han allt de kan. Utan han behöver någon sån... Ja, men precis. NXT och sen main roster med honom. Det kommer ju gott för Hook.
Ja, han behöver få vara en brottare som får träna och bli bra. Och sen kan han är så jävla ung. Det är väl ingen idé att liksom stressa fram karriären.
Det var lite roligt att Chris Jericho sa ju åt Taz att jag gör bara någonting som du skulle ha gjort för 30 år sedan. Ge honom lite faderliga råd typ. Och Hook är ju 24 år gammal, så var lite råd i förtid som man skulle ge. Men Robert, i chatten våran så pratade vi om att vi hoppas att det inte skulle vara så mycket fler matcher som kom på Dynamite. Så att jag satt ju, de sa ju inte direkt att det skulle bli en match av det här, utan det kändes ju som att kanske de bokade till nästa veckas Dynamite eller någonting. Men sen så kom ju även Bullet Club Gold Och det blev emot acclaimed och Billy Gunn då igen. Så man blir kvitt det där skiten.
Och visst, förlåt mig, bara, visst vet ni också att det är en pre-show match?
Mm.
Jay White är nu alltså en pre-show-brottare i AEW.
Men reagerar ni på att Bullet Club Gold var bland de som fick bäst reaktion av publiken, upplever jag. Det var ju högst tryck på när de var med på video jämfört med annat. Nu är det ju ganska dåligt tryck överlag i publiken. Men då var det bra tryck.
Ja, men han är ju en stjärna.
De är ju toppen.
Ja.
Jay White är en stjärna och jag tycker att hela Bullet Club, alltså med Guns, det funkar jättebra. Men det är bara det att Tony Khan kan ju för fan inte boka dem. Man kan inte, Jay White är inte en jävla zero hour brottare. Jag blir galen av det här.
Ja, det där, som sagt, stöka av det här nu och sen så får de gå vidare till nya, bättre saker. Jag hoppas att Juice är på väg tillbaka också igen, så att de är fulltaliga. Men som sagt, Jay White, han behöver ju vara en singelsbrottare.
Hoppas han inte skrev något långt kontrakt med AEW. Hoppas han bara skrev ett till max 3-årskontrakt.
Men apropå kontrakt, nog fan måste Jericho ha i sitt kontrakt, eller så har han Tony Khan lindad så jävligt runt lillfingret, för att det är alltid när det har gått 58 minuter på min jävla feed, då slår Jerichos musik igång. Han är ju alltid på top of the hour. Och han, jag har svårt att tänka mig att det är hans segment som alltid drar mest. Det måste ju vara något politiskt bakomliggande. Speciellt liksom med all kontrovers kring han på den här sidan nyår, så är det så konstigt att alltid, jag menar, han mot Hook, det är väl ingenting som säljer pay-per-views. Men det var det som var top of the hour nu också.
Nej, det är ju så, det är anti-reklam för ett pay-per-view. Man vill inte köpa när Jericho helt plötsligt kom med igen.
Jag tror fortfarande dock att han är ett stort namn. Även om jag vet att du hyser ett väldigt personligt tack mot han annars.
Ja.
Men visst var... Hade inte han ganska lyckade segment på den där tidsslotten tidigare på Dynamite?
Jo, men det har han ju säkert.
Alltså man spolar ett... bak några år.
Jo, men han är ju ett välkänt namn, så att det är ju inget konstigt. Jag tror ju liksom han var en viktig del att de kunde starta överhuvudtaget, för att han är ju superkänd om man tittar på allt han har gjort genom karriären och jada, jada, jada. Men jag tänker på den här sidan, årsskiftet, så är det liksom, trots allt som har varit kring honom, så fortsätter man att pumpa ut den där. Men vad vet jag, han kanske har jättebra kvartar, men det är så, det är alltid han. Om han är med på showen, då är det han som kliver ut när det är 58 minuter.
Jag gillar att han har varumärkesskyddat Jericho Vortex nu också. Att allt som dras in i hans skit försvinner och dör. Jag vet inte, ska vi drämma av tipset? Vi har ju kört här i en timme nu, så kanske borde tippa lite grann.
Ja, du börjar svettas om mina vägnar.
Ja, lite grann. Men innan jag drar igång så vill jag även slänga ut ett tack eller en hej till våran norska poddgrann här, Björn är bäst eller vad den heter, som de har nämnt vårat tips i sin podd, och det tackar vi för.
Får jag bara nämna en grej, Anders, som jag tror att även Robert skriver upp sig på. Det är, nu får du väl säga emot det, Robert, så skulle du vara väldigt sociopat om du gör det. Så att, men det är så här att...
Lockande nu.
Ja, nej, men under WrestleMania, vi, vad heter det, pushade ju för att det fanns en bingo som vi la ut, som, vad heter det, Anders hade gjort. Och att vi hade den där bingobrickan och tittade på WrestleMania med den, det förhöjde det här redan fantastiska WrestleMania jättemycket. Och sen så vill jag bara så här... Nu får ni stå ut, kära lyssnare, att jag vurmar lite för att jag har en vän som Anders. För det är speciellt att titta på wrestling tillsammans när man har någon som värnar så om sina vänner och engagerar sig i att göra det till ett event. Så jag rekommenderar, om ni är flera som tittar på wrestling tillsammans, vare sig ni gör det via FaceTime eller chattar eller så, att ni, nu sparkar till micken för jag blir så till mig, men att ni försöker göra det lite till ett event. Ladda ner bingobrickor när Anders lägger upp dem, för det är fan en ynnest att att kombinera vänskap med wrestling. Superfint. Eller skriver du inte under på det här, Robert?
Nej, verkligen, jag skriver verkligen under på det. Den där bingobrickan var toppen under wrestlingnatten. Man satt ju och var typ engagerad på ett helt annat sätt också när man satt och... Man var inte det där ett två kroppar genom ett bordsområde, ett bordsbeklätt område? Eller
vad är ett bordsbeklätt område?
Ja.
Men verkligen, och det här är som sagt inte första gången. Anders, du har ju fixat så otroligt mycket fina grejer varje gång som vi haft den här wrestlinghelgerna. Så att gå ihop ett gäng och så kan någon av er bara ringa Anders och få lite konsulttips om hur ni syr ihop en perfekt wrestling här. Ja. Det kan komma en liten faktura, vad vet jag.
Ja, som sagt, vill även tacka Sebbe, han brukar dra ihop quiz åt oss för WrestleMania helgen.
Ja, gud ja, Sebbe var toppen.
Gjorde han även i år, och det vill jag tacka för.
Nu har vi tackat klart.
Nu har vi tackat klart, ja, precis. Och tack för de fina orden. Men nu har vi tackat klart. Inleder som sagt med pre-show-matchen där då, som vi pratade om tidigare. Acclaimed och Billy Gunn mot Jay White och The Guns. Jag tror ju, nu är det en så här winner takes all. Så de kommer väl förhoppningsvis slå ihop triosbältena, skicka bort Ring of Honor eller AEW triosbältena så att det bara blir ett av dem i alla fall. Och jag hoppas vet jag inte, men jag tror i alla fall att Jay White och Guns vinner.
Om han inte låter dem vinna, då är det nästan så här så att jag borde inte köpa pay-per-viewen på Fight. Bara i ren protest.
Reklamerar.
Då är han dum i huvudet. Ja.
Nyttja den här ångerrätten. Köp över internet, ja. Ångerrätten. Nej, men jag håller med. Jag hoppas ju också att de här titlarna smälts ihop. Och att... Jag kommer bli så arg så jag vet inte var jag ska ha mig själv ifall Tony Khan inte låter Jay White och Guns vinna det här.
Sen har vi på tipset Adam Copeland, Eddie Kingston, Mark Briscoe. Jag kommer inte ihåg vad de kallar sig själv. Någonting med chicken, så. Mot House of Black.
Ja, jag tror att Facen vinner. Nej, men det tror jag. Jag tror Facen vinner.
Det är konstigt att liksom Edge är inblandad i den här matchen. För det här är ju Big Show-matchen. Den här matchen är jag helt ointresserad av att se. Den här kommer ju vara gå på toaletten-matchen.
Det är för fejden med Malakai, va? Det är det som talar för att Malakai ska vinna den här matchen. Fan, jag ändrar mig. Det är fejsen förlorar. Malakai vinner i matchen, såklart.
Ja, precis. Jag tror att det kommer leda till att det blir en Malakai-Adam Copeland-match sen. Och att då kommer Adam Copeland få vinna då. Så det tror jag också. Och Malakai kan väl få vara den som pinnar där också då. Sen har vi, det börjar mycket, mycket toalettmatcher här på tipset. Sen har vi Hook mot Chris Jericho.
Jag tror Jericho vinner. Jag tror att Hook är på väg bort. Jag tror Jericho vinner.
Men ska han ha, vad heter det, FTW-bältet då, Chris Jericho?
Det är klart han kommer ha. Ska man göra någon grej med det? Jag tror att han kommer göra någon sån här pajig Jericho-grej.
Ja, alltså även om nu inte Hook är på väg bort redan, jag vet inte hur lång tid han har kvar på kontraktet och såna här saker, men även om han nu inte är på väg bort i detta nu, så tror jag nog att Jericho kommer vinna ändå, för att han kommer gå runt med den här FTV-titeln och håna Taz och såna här saker, och på så sätt då hålla det upplägget vid liv. Sen kan det ju bli så att Hook tar tillbaka den vid ett senare tillfälle, om han inte då lämnar för NXT. Som jag håller tummarna för att han gör.
Ska vara att det är Chris Jericho har en fade som inte leder till en match mot Taz nu då. Så det ska vara ännu mer fader som inte leder till matcher.
Oh ja!
Roderick, det här blev ju på Battle of the Belts då. Kyle O'Reilly utmanar Roderick Strong om International-bältet.
Just det, vi sa ingenting om varken Coalition eller Battle of the Belts. Jag tror inte ens jag har sett Battle of the Belts.
Nej, och så får det vara.
Shane Taylor tycker jag går från klarhet till klarhet på Collision. Han börjar växa på mig som en av mina favoriter, även fast de förlorar ju hela tiden, men
ja, jag tänkte säga det, förlorar han på Collision också, för han förlorar ju på Dynamite från vecka till vecka.
Japp, han förlorade där också, men han är en kung på vägen dit.
Ja, det är kul att han får tv-tid i alla fall.
Ja, jag menar, Roderick Strong vinner ju till 99% där, tror jag.
Det tror jag också.
Ja, annars är ju det jävla Undisputed Kingdom ännu mer dödsdömt.
Ja, de måste nog hålla på bältena fram tills när Adam Cole kommer tillbaka. som verkar vara långt i framtiden, tror jag. Julie Hart mot Willow Nightingale. Jag tror i alla fall att Willow vinner, så att det kan bli Willow emot Mercedes sen.
Ja, det är ju det som känns som upplägget, att jag tror också att Willow vinner den där.
Ja, jag tror det också, men jag är inte helt säker. Ska jag tippar emot er.
Men Mercedes Moné mot Julie Hart känns ju helt ointressant. Willow Nightingale och Mercedes Moné känns ju ändå som att det finns någonting där.
Men hon satt i publiken på All In och tittade på Julie Hart. Jag vill ju att det ska knytas ihop där. Ah, nej, men det är ju Willow. Men hon vill ju ha den här hämnden på Willow. Hon vill ju ta tillbaka förlusten vid skadan där. Så det är ju Willow som vinner.
Och visst, vad heter det? Det behövs ju som sagt att Mercedes ska törna. Så att det är väl perfekt om Willow tar bältet och är glad och sådär. Och sen så attackerar hon henne.
Jag ser att hon är en han i, vad heter det, i tipset. Ja,
men det gör inget. Nej, precis. Jag har lånat den där ifrån att Täs attackerade där uppe. Så det får vara så. Jag kommer ändra det i efterhand här. Will Ospreay mot Brian Danielson. Det är väl Ospreay som vinner.
Brian Danielson vill väl alltid förlora, känns det som.
Ja. Precis. Och Will Ospreay är ny. Men här är väl alla vinnare, va?
Ja, här är vi alla vinnare. Det är vi på nästa match också. Vad tror du, Robert, på den där först? Ospreay?
Nej, jag tror Will Ospreay vinner.
Ja, precis. Okada mot Pacquiao som kommer sen. Då är vi väl också vinnare, som sagt. Men
den vinner väl Okada, va? Eller tror ni att Pacquiao kommer vinna den?
Nej,
Okada vinner ju.
Jag tror väl att det här är nog den klaraste favoriten av de alla här, va? Okada vinner.
Ja, Okada vinner, det tror jag.
Här hoppas jag att vi tror lite olika. Nu tycker vi för lika igen. Vi har pratat för mycket om wrestling så att vi har smält ihop igen hjärna.
Men den här är lite svår, tycker jag.
Ja, precis. Nicholas och Matthew Jackson versus FTR i en stegmatch om tag team bältet.
Ja, men det är väl EVP-sen som vinner på några jävla ful grejer. Antingen så är väl Jack Perry som kommer, eller Okada, eller Papa Buck, eller någonting sker, så de vinner.
Ja, jag tror också. Jag tror Perry kommer tillbaka, och jag tror att... sen om han nu kanske inte hjälper dem att vinna rent så, men jag tror att Perry kommer komma tillbaka, och jag tror att Bucks kommer vinna den här matchen. Det är väl dags nu för dem att vinna. Har inte de förlorat resterande matcher mot FTR?
Jo.
Eller alla tidigare matcher, kanske man säger.
Nej, de vann ju den första. När Cash gjorde en sån här, någon flip för att försöka vinna, då vann de ju.
Just det. Nej, men jag tror Bucks.
Ja, jag vet det. Har sett att Bucks är ganska stora favoriter på så här betting-sidor, men jag känner faktiskt att jag kommer tippa på FTR. Jag tycker att Young Bucks har... De har vunnit för mycket på slutet här. Så det börjar bli dags. Precis. Men så går vi vidare till din favorit. Det här är inte... Chris är inte vinnare här då. Där Thunder Rosa utmanar Timeless Tony Storm.
Jag tror att Timeless Tony Storm vinner den här matchen. Och jag tycker det är så roligt, för jag tänker på Chris varje gång jag ser, alltså, promobilden. För att då är ju tungan långt ute på Thunder Rosa.
Fy fan. Ja, nej, jag tror också att Tony Storm vinner. Hennes fade behövs vara med Mariah May på något vis, om den där titeln sen.
Ja, precis. Tror du att det kommer vara redan här som Mariah May törnar emot den, eller?
Nej, jag tror att de kommer hålla matchen ren och så. Jag tror att turn kommer nog på en sån här veckoshow, hoppas jag i alla fall.
Ja, precis. Det kan väl vara Deonna kanske då, som kostar Thunder Rosa matchen kanske.
Jag hoppas hon får vinna rent. Gillar inte Tony Khan det? Han börjar bli WWE-ig i finishen, eller?
Det är ju, ja, jag vet inte. Det är jag som behöver heter WWE-ig i finishen. Allting ska sluta med en run-in. Jag är Vince Russo. Hade du, Robert, där också tippat på Timeless, eller?
Ja.
Och sen har vi där utmanaren är favoriten på bettingsidor. Swerve mot Samoa Joe.
Jag tror Joe vinner för att jag vill att han vinner. Jag vill inte att Swerve ska vara mästare. Jag vet inte varför, men jag tycker Joe är så jävla bra när han sitter i intervjun med Renee på Dynamite också. Jag tycker han känns så mycket mer legitim och som en riktig karaktär.
Jag känner ju exakt samma sak känner jag. Alltså jag vill tippa Samoa Joe bara för att hjärtat vill så mycket att Samoa Joe ska få vinna den här matchen. Och att han ska få ha kvar den här titeln. För att, men det känns ju verkligen som att det är Swerves. Ska han ta titeln någon gång så är det väl nu han ska ta den. Men å andra sidan, Hangman kanske kan komma tillbaka och interfera på något sätt och så. Men då ska den jävla cykeln tuggas igång igen också. Orkar vi det?
Nej.
Nej, jag, det skulle ju vara som sagt om Hangman ska ta titeln av Joe på något sätt och att i slutändan så blir det Swerve som tar den av Hangman då, men
jag tror att, vad heter det, kan det inte vara så att de, att så här, min förhoppning då, att Joe behåller, de bygger Joe mot Osprey så att Osprey får ta titeln på All In. Det börjar närma sig All In, fast det kanske är lite för långt till augusti. Men jag tänker han mot Swerve känns som en sån här konstig, det är två face. Det känns väl som att de ska bygga Osprey mot världsmästartiteln på Wembley.
Fan, där har det, Chris. Och det är mycket, mycket bättre med Samoa Joe att han får gå nu fram till Wembley och vara grisheel och, och ha det mesta bältet. Så att nej, Samoa Joe vinner. Han behåller titeln.
Ni tippar med hjärtat alltså.
Ja.
Ja, då tar jag Swerve då för att vara lite annorlunda. Jag går med favoriten.
Du får ta igen dina förlustpoäng som ryker när du har tippat på FTR mot Young Bucks.
Ja, precis. Någonstans måste de finnas att hämta. Ja, men då var det inga fler matcher.
Toppen. Säger vi detta om detta. Vi hörs.